Så har vi kapitel 14 och det här ska handla om pension och vårt pensionssystem. Den senaste moderniseringen av pensionssystemet skedde 1999 och då avskaffade man den gamla folkpensionen och ATP och så ersatte man det med inkomstrelaterad pension, premiepension och garantipension. För en del människor, äldre människor, så gäller det gamla systemet fortfarande helt eller delvis för en del äldre pensionärer. Pensionssystemet grundar sig på våra så kallade intjänade pensionsrätter. Och pensionsrätter består av de olika avgifter som betalas in under det yrkesverksamma livet baserade på vår lön. Och det är pensionsrätterna från hela livet som blir grunden till pensionen. Sen finns det också en slags grundtrygghet, en slags minimipension, och det är det vi kallar för garantipension. De här pensionsrätterna, de följer ju sen utvecklingen utav den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige. Och så räknar man ut pensionen efter den förväntade livslängden för varje årskull som går i pension. Och det är tänkt och uträknat på det viset att det här ska kunna täcka olika förändringar i ekonomin som vi vet går uppåt och neråt. Och den ska också kunna täcka olika sammansättningar av befolkningen. Det ska vara ett visst förhållande mellan de som arbetar och de som är pensionärer. När vi pratar om den allmänna pensionen så omfattar det ålderspension och efterlevande pension. Alla pensioner administreras av pensionsmyndigheten. I vår pension, den vi får, där ingår olika delar. Vi har i botten inkomstpensionen och en liten del av inkomstpensionen är det vi kallar för premiepension. Ovanpå den så har många människor tjänstepension och på toppen av alltihopa har man en frivillig privat pensionssparande. Vi ska titta närmare på de här olika delarna längre fram i kapitlet. Pensionsåldern i Sverige, den är rörlig. Det finns alltså inte en bestämt att man måste ta ut pension när man är så eller så gammal. Man kan börja ta ut inkomstpension och premiepension när man har fyllt 61. Och man kan ta ut garantipension efter det att man har fyllt 65. Och det där som ni säkert har hört om ni hänger med i nyheter och sådär. Så kommer man att höja de åldrarna. Det går bra att ta ut pension och samtidigt arbeta deltid. Det funkar utmärkt. Det kan man få bägge delar om man vill gå ner i arbetstid till exempel. Pensionen kommer inte till en automatiskt. Det är med att det inte är någon bestämd ålder. Utan man måste själv ansöka om pension hos pensionsmyndigheten. Så alltså våra arbetsinkomster under livet som genererar de här pensionsrätterna för ålderspensioner. Man drar av en allmän pensionsavgift och sen så får man fram den pensionsgrundande inkomsten. Men det finns ju då tak. Det är max 460 000 kronor per år, cirka 460 000 kronor per år som är den pensionsgrundande inkomsten. Tjänar man mer än så får man ändå inte högre pension. I den här inkomsten som man beräknar pensionen på, där kan man också räkna in alla de olika skattepliktiga ersättningar som man får från socialförsäkringen. Till exempel sjukpenning, föräldrapenning, ersättning från A-kassa, sjuk- och aktivitetsstöd och så vidare. De räknas också in i den här pensionsgrundande inkomsten som alltså ger pensionsrätt. Däremot så till exempel inte försörjningsstödet pensionsgrundande. Föräldraförsäkringen är det och dessutom så får man ett tillägg till den pensionsgrundade inkomsten per barn. Antingen man har varit ledig eller inte och det är då som en kompensation för de inkomstbortfall som faktiskt kan uppstå för att man har barn. Och det här gäller också adoptivföräldrar. Och här är det så inte antalet barn som har betydelse utan det är tiden som man beräknar det här på. Det här tillägget betalas ut till en av föräldrarna men man kan också ansöka om att flytta över de här pensionsrätterna om man vill till den andra föräldern. För att få pensionsrätt för barn så måste man vara vårdnadshavare, bosatt i Sverige. Man måste bo med barnet minst 6 månader om året. Och man ska också ha arbetat minst 5 år innan man fyller 70 och inkomsterna ska vara minst 2 basbelopp. Och det finns också ett takbelopp för det här, men det är sådana detaljerade regler som ni inte behöver lära er utan till. Men ni ska veta att det finns villkor för att man ska kunna få det här tillägget. Om man studerar med studiemedel så har man också rätt till en pensionsavgift från staten för att kompensera att man studerar. Och det är samma där, att man ska också ha arbetat och haft en viss inkomst innan man fyller 70. Ålderspensionen, ja, det är lite olika för olika åldersgrupper, eftersom vi ändrade det här systemet så pass sent som 1999, så finns det ju fortfarande många som fungerar enligt det gamla systemet. Så de som är födda före 1937, de omfattas enbart av det gamla systemet. Är man född mellan 1938 och 1953 så har man ett ben i varje system, så att säga. Man tillhör det nya systemet, men om man hade fått mer pengar än det gamla så får man det i form av tilläggspension. Så man ska inte förlora på det hela. Utan de som förlorar på det hela, det är de som är födda efter 1954, för då beräknas det helt och hållet enligt det nya systemet. Och då är det alltså inkomstpension, premiepension och ibland garantipension som gäller. Utav den här pensionsgrundade inkomsten som vi pratade om, den lägger man undan varje år 18,5% av den som ska gå till pensionen. Och där går utav de 18,5% är det 16% som går till inkomstpension och 2,5% går till premiepension. Det här, det kan vara lite krångligt att hänga med på i början. Alltså inkomstpension, man kan säga att den är 2 delar. För 16% det är de här pensionsrätterna som läggs ihop och ger ränta. Hur stor räntan är, det beror ju på den allmänna ekonomin i Sverige och löneläge och så vidare. Vilket också betyder att ju senare man går i pension, desto äldre man är när man går i pension, desto mer så har de här pensionsrätterna och räntan hunnit växa till sig. Ibland så tror man och tycker att det är de pengarna man själv har tjänat in som pensionsrätter som är det som ska bli ens egen pension när man själv går i pension. Men det är det inte, utan det är de sammanlagda pensionsrätterna under ett år som då är de som används till pensionsutbetalningar under det året också. Utav de här pensionsrätterna, det här att man tar bort 18,5% av inkomsten och lägger till pensionen. Som sagt, 16 går till allmänna pensionsrätter. Men sen har vi då 2,5% utav den här pensionsrätten som är det som sedan ska bli den så kallade premiepensionen. Och här är det då man själv som väljer hur de pengarna ska placeras för att växa till sig. Istället för staten så är det alltså man själv som har ansvaret för hur de pengarna ska placeras. Om man inte orkar eller inte vill göra ett val av de olika fonderna som man kan placera det i, så hamnar de här pengarna i den AP7 som kallas för SOFA, statens årskullsförvaltningsalternativ. Och då brukar man skoja att det är för soffliggarna som inte orkar göra ett aktivt val. Men faktum är att den här AP7 har gått väldigt, väldigt bra. Så att det är kanske inte fel att inte göra något aktivt val i alla fall. De här premiepensionsrätterna, de här 2,5% av inkomsterna, de kan man överföra mellan makar. Om det skulle vara så att den ena av makarna har mycket högre inkomst och mycket högre premiepensionsrätter än den andra, så kan man genom att anmäla det till pensionsmyndigheter flytta över de rättigheterna till den maka eller maka som har en lägre inkomst. Och det här, det fortsätter då att bli på det viset att de hamnar hos den maka eller maka man anmält att de ska göra, och tills det att man skiljer sig. Men gör man så här att man för över en del av premiepensionen till sin maka eller maka, ja, då knycker de undan 8% för att fördela bland alla pensionssparare. Tilläggspension som vi nämnde, det är för de som är födda 37 eller tidigare. När man är född mellan 38 och 53 så får man någonting som kallas för garantitillägg. Sen, om man har haft en väldigt låg inkomst eller ingen inkomst alls, så kan man ändå få det som kallas för garantipension. Men för att få full garantipension så måste man ha bott i Sverige i minst 40 år mellan det att man blir 16 år och 64 år gammal. Så under den perioden mellan 16 och 64 års ålder så måste man ha bott i Sverige i minst 40 år för att få en full garantipension. Annars så räknar man av, så en 40:e del för varje år som fattas, så att säga. Så det är alltså så att har man bott utomlands många år eller om man har kommit senare till Sverige som vuxen så kan alltså garantipensionen bli lägre. Och den är inte särskilt hög i sig. Garantipensionen, full garantipension, är 8 254 kronor för ensamstående. Är man född före 53 och inte har jobbat för att man har varit hemma och tagit hand om ett sjukt eller funktionsnedsatt barn kan man också få ett särskilt pensionstillägg. Sen har vi det som kallas för sjukersättning och aktivitetsersättning. Det är det som ersätter det som man förr kallade för sjukpensionering och förtidspensionering. Så sjukpensionering och förtidspensionering, det finns inte längre. Utan det finns något som heter sjukersättning som är istället för det ena och för aktivitetsersättning som är istället för det andra. Sjukersättning, det är för personer mellan 30 och 64 år som man inte tror kommer någonsin att kunna arbeta heltid på grund av att de har en sjukdom, någon skada eller funktionsnedsättning. De ska alltså inte kunna ta något arbete alls, inte heller något arbete med de här olika arbetsmarknadspolitiska insatserna från Arbetsförmedlingen eller på Samhall, utan man ska bedömas inte kunna jobba alls. Men det kan också vara så att det är delvis. Man kan också få en halv, tre fjärdedels eller då hel sjukersättning. Ibland är Försäkringskassan som på eget initiativ bestämmer att en person ska börja få sjukersättning. Men man kan också göra en ansökan själv, då med läkarintyg naturligtvis. Det man kan få som högst i sjukersättning är 18 116 kronor i månaden. Men det baseras ju också då på inkomsterna som man har haft tidigare. Har man haft låga eller inga inkomster alls så får man en så kallad garantiersättning som är cirka 9 000 kronor per månad. Och har man bott kortare tid i Sverige, alltså inte de här 40 åren, så kan den summan också vara lägre. Aktivitetsersättning, det betalas ut till de som är mellan 19 och 29 år gamla som man beräknar inte kan ta någon form av arbete alls under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Så den är alltså inte för evigt utan den är tidsbegränsad. Man kan få aktivitetsersättning för högst 3 år i taget. Har man aktivitetsersättning så ska det finnas en plan för hur man ska kunna göra för att kunna komma tillbaka i arbetet. Och det finns också möjlighet att delta i olika aktiviteter som då har till syfte att arbetsförmågan ska bli bättre. Men de här aktiviteterna är frivilliga. För aktivitetsersättning ska man göra en ansökan till Försäkringskassan och då med läkarutlåtande naturligtvis. Här är samma maxsumma som sjukersättningen, max lite över 18 000 kronor i månaden. Eller så är det då baserat på genomsnitts- och årsinkomsten som man har haft tidigare. Och här finns också då en garantiersättning för de som har låga inkomster. Då någonstans mellan 8 och 9 000 kronor. Och de här ersättningarna är skattepliktiga, så man ska dra av skatt på de här pengarna. Och de är också pensionsgrundande. Barnpension och efterlevande stöd. Om ett barn har föräldrar som avlider, de båda föräldrarna avlider, så har barnet i vissa fall rätt till barnpension som då ska ersätta den förlorade försörjningen helt enkelt. Skulle det vara så att föräldrarna har haft låga inkomster så blir det fråga om en slags garantipension och det är det vi kallar för efterlevande stöd. Så det här är alltså medan man är barn i princip upp tills man fyller 18. Men om man studerar så kan barnpensionen fortsätta betalas tills man fyller 20. Samma rättighet gäller för adopterade barn. Till och med om själva adoptionen inte har hunnit gå igenom men barnet har hunnit komma till Sverige så har man rätt till barnpension. Hur stor barnpensionen är, det beräknas på hur mycket man antar att föräldern skulle fått i ålderspension om hen hade levt till pensionsåldern. Och då får man mellan 30 och 35% av den här beräknade pensionen. Finns det syskon så får man lika mycket alla syskonen. Men det får aldrig bli högre än den pension man hade räknat med. Och efterlevande stöd, det är det grundskydd som finns för barn som annars skulle fått en väldigt låg eller ingen barnpension alls. Och kan också fungera som komplement till de låga barnpensionerna. Omställningspension, ja, Det kan beviljas efterlevande make eller maka eller registrerad partner som förlorar sin partner eller make och man inte har fyllt 65 år. Och det gäller om man har bott med barn under 18 år, antingen egna eller det har varit den bortgången makens barn. Och man ska också ha bott tillsammans utan avbrott under de senaste 5 åren. Då kan det bli fråga om omställningspension. Och även om sambos kan få det om man har gemensamma barn eller man väntar barn. Den här omställningspensionen betalas ut under max 12 månader och är just för omställning. Att man ska kunna förändra sin ekonomi. Man ska få lite hjälp medan man bygger upp sin egen ensamstående ekonomi helt enkelt. Eller tills man fyller 65, för då har man ju rätt till pension. Har man när den här 12 månadersperioden gått ut, har barn som man bor med dem under 18, så kan omställningspensionen förlängas i vissa fall. Och precis som barnpensionen så beräknas summan man får på den avlidnes antagna pension. Men här kan man också, finns det också en garantipension som kan fungera som utfyllnad. Om den här omställningspensionen blir väldigt låg så går garantipensionen in och summerar upp den så att säga. Och det här beror också på hur länge den avlidne har bott i Sverige, vilken ålder han har gått bort och så vidare. Änkepension, den är egentligen avskaffad i Sverige. Men för en del äldre kvinnor kan den finnas kvar och alltså då ersätts av den här omställningspensionen som bara är för en viss tid. Och det varierar när änkan är född och hur länge de har bott i Sverige och så vidare. Och man kan inte få omställningspension och änkepension samtidigt. Tjänstepensionen sen, det brukar vara en ganska viktig del av pensionen. Den som arbetar, att man är anställd med ett kollektivavtal, då har man ju oftast också en tjänstepension. Tjänstepension kallar man ibland också för avtalspension. Och dels så kan det vara att tjänstepensionen är förhandlad via ett kollektivavtal, men man kan också göra ett individuellt avtal med sin arbetsgivare för en tjänstepension. Här finns det inte något övre tak som det gör på den vanliga inkomstpensionen, utan den ökar hela tiden ju högre inkomst man har. Det finns olika avtal, 4 stora finns det i Sverige och storleken på hur mycket det kan variera mellan de olika kollektivavtalen. Ibland är det så att man får ett bestämt belopp utbetalt när man går i pension, men för det mesta så är det som kallas för avgiftsbestämda, det vill säga att man får en månadsutbetalning det vanligaste. Och det här är som sagt en väldigt stor och viktig del för många människor utav den totala pensionen. Sen finns också möjligheten att göra ett privat pensionssparande. Förr så var det väldigt många människor som hade ett privat pensionssparande, men sen 2016 så har man ändrat på beskattningsreglerna för det privata pensionssparande, vilket gör att det inte är så lönsamt längre. Förr så kunde man dra av det man sparade i deklarationen, men nu måste man skatta dels när man sätter in pengarna på pensionen och dels en gång till när man tar ut dem, så pensionssparande är inte särskilt lönsamt längre. De här reglerna gäller inte för de som inte har någon tjänstepension eller om man är näringsidkare. Då finns det andra avdrags- och beskattningsregler som gör att då kan det vara aktuellt att ha ett privat pensionssparande. Istället nu så rekommenderar man att spara pengar för sin pension i andra former helt enkelt. Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, finns också för pensionärer. Det kan man ansöka om för alla typer av bostäder. Det spelar ingen roll om det är hyresrätt, om det är ägd eller om det är bostadsrätt. Men har man pension och bor i Sverige så kan man ansöka om detta. Och det är ett skattefritt tillägg man får. När man ansöker om bostadstillägg så ingår det också automatiskt att man ansöker om så kallat äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg. Det här kan man bara få efter att man har fyllt 65, även om man har gått i pension tidigare. Och för att kunna få bostadstillägget så måste man ta ut alla möjliga pensioner som man har. Alltså från alla håll och kanter som man kan tänka sig få in pensionspengar måste det vara igång innan man kan ansöka om bostadstillägg. Och hur stort det blir, det beror ju på bostadskostnaden, beror på hur stora inkomster man har, hur familjesituationen ser ut, vad man har för tillgångar för övrigt och så vidare. Men som mest är det 5 660 kronor per månad som ensamstående. Är det så att man har mycket låga inkomster så kan man dessutom också få det så kallade särskilda bostadstillägget och dessutom äldreförsörjningsstöd. Och då blir det lite mer, då kan man få upp till 6 250 kronor om man är ensamstående. När Pensionsmyndigheten räknar ut sånt här så räknar de med att som pensionär så ska man ha kvar 6 021 kronor i månaden efter att man har betalt kostnaden för sin bostad. Och det här är för att man ska ha en så kallad skälig levnadsnivå. Har man mindre kvar än 6 021, då finns det här så kallade äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget som ska hjälpa till med detta. Så äldreförsörjningsstödet kan man säga det är som en slags försörjningsstöd för pensionärer, motsvarande det som finns för alla vuxna personer. Överhuvudtaget när man har ett bostadstillägg så är det viktigt att man så fort man får någon som helst typ av förändring i inkomsterna att man anmäler det till Pensionsmyndigheten, för annars kan det vara så att man blir återbetalningsskyldig. Har man aktivitetsstöd eller sjukersättning, eller aktivitetsersättning eller sjukersättning, så kan man också få bostadstillägg, och då ansöker man då hos Försäkringskassan om detta. Äldreförsörjningsstöd, som sagt, det är för de som har låg eller ingen pension alls och för att man ska kunna ha en skälig levnadsnivå. Man ska ha fyllt 65 år, man ska vara bosatt i Sverige och man ska planera att stanna och bo i Sverige minst ett år framåt. Och som sagt, precis som med försörjningsstödet så måste man ta ut alla andra förmåner som finns innan det kan komma i fråga att man kan få ett äldreförsörjningsstöd. Och här har det då delat i två delar, en som ska garantera den skäliga levnadsnivån och en som ska täcka skälig bostadskostnad. Här är också till viss del relaterat med vilka andra inkomster man har. Och också om man har inkomst av kapital, om man har egna tillgångar, förmögenhet eller inkomst från utlandet eller så vidare, så räknas det av mot äldreförsörjningsstödet. Och här är det inte pensionssystemet som står för det här, utan det är statsbudgeten, alltså de vanliga skattepengarna, som står för äldreförsörjningsstödet. Har man äldreförsörjningsstöd så kan man resa och vistas utomlands i max 3 månader. Om man åker utanför EES-länderna, och inom EES får man stanna i max ett år och ha kvar äldreförsörjningsstödet, annars blir man av med det. Andra pensioner kan man ju också bo i utlandet och ändå fortsätta att få.